Palimpsest av Anders Åslund. Det sägs att när neurorekonstruktion var nytt så prövades tekniken på ett och samma medvetande. Ett och samma medvetande fördes gång på gång över till nya kroppar för att kraschtesta det. Mellan varje rekonstruktion raderades alla minnen och nya artificiella planterades in. Det sägs att samma medvetande har vandrat mellan 30 olika kroppar. Det sägs med allvarliga, intensiva blickar att denna neurala nomad mycket väl ännu kan vara vid liv. Jämfört med den mänskliga hjärnan är kosmos inte särskilt komplicerat. Universums lagar sätter gränser som går att utnyttja och till och med att utmana om du har tillräckligt med datorkapacitet. Och allting kan reduceras till en binär lösning. Ja, nej. Sant, falskt. På, av. När andra stirrar på skyttlarna som lämnar rymdhamnarna och skjuts iväg som sexuella krevader mot omloppsbanorna rycker jag på axlarna och förklarar att det inte är någonting jämfört med hjärnans kraft. Medvetandet är bara en biprodukt av de elektrokemiska processerna i hjärnan. Det går att tänka sig en hjärna utan medvetande, men det går inte att tänka sig ett medvetande utan hjärna. Hjärnan kan vara artificiell. Det ändrar inte förutsättningarna. Men där andra ser begränsningar i den beskrivningen av det mänskliga medvetandet framhåller jag dess enorma kapacitet att simulera frihet. I gränslandet mellan den yttre verkligheten och våra sinnen upphör alla fysikaliska lagar. Reglerna upplöses. Matematiken blir meningslös. Allt blir möjligt. Ungefär där brukar jag få frågan vad jag gör. När jag säger som det är att jag jobbar på nanokirurgiska avdelningen på Alan Turing-sjukhuset brukar hälften fråga vad det betyder. Den andra hälften tömmer drinken och lägger en hand på mitt lår. Ungefär där brukar jag låta bli att berätta att jag varken är neurofant, neurokirurg eller neuropeft. Det är förvånansvärt lätt att komma innanför kläderna på folk när man berättat för dem att de inte har någon själ. När jag var 11 följde jag med min pappa upp till översta våningen i byggnaden där han jobbade. Den låg i sektor 5 och vid vackert väder gick det att se flera mil åt alla håll där uppifrån. Det var då, med min hand i hans, som jag såg gigaplexet för första gången. Det låg vid horisonten som en dimgrå äggformad klump, en skalbagge som krälat upp från underjorden och vilade på stadens tak. Det var inte ens färdigbyggt, men såg redan evigt ut på samma sätt som pyramiderna i Giza eller kinesiska muren. Pappa satte sig på huk bredvid mig, pekade på den grå kolossen och sa: "Det där ska bli vårt nya hem." Gigaplexet dominerar omgivningen som en bergskedja. Ingen som har sett det, kommit nära det, kan förneka dess attraktionskraft och oförblommerade järvighet. Ingen kan undvika att beundra dess vackert välvda yttre. Dess halvt transparenta kupol som släpper in solljuset ovanför stadens smog. Att leva inom dess väggar toppar med bred marginal de flesta människors önskelista. Den naturliga följden är att alla utanför älskar och hatar gigaplexet lika mycket. Redan som liten förstod jag att ingen bodde i sektorerna för att de hade valt det. Jag minns livet i sektor 5 som bekvämt, men skiftningarna i stadens demografiska spektrum är inte nödvändigtvis geografiskt betingade. Nya konstruktionsmaterial och brådskan att finna plats för befolkningsexplosionen tvingade staden att expandera på höjden, växa i lager. Gigaplexet är det briljanta centrum kring vilket resten av livet kretsar, som Vintergatans armar kring dess bländvita kärna.